Välkomna till episod 4 av Judopodden. Den här veckan är det en liten gästspecial på schemat med ingen mindre än förra landslagsjudokan, toppjudokan Martin Paček. Nu kör vi!
Vad ska vi snacka om, grabbar?
Det finns en hel del att snacka om, tycker jag i alla fall. Vi kan ju börja lätt. Tänker jag bara att kolla lite om du vad du gör i dagsläget, om du har någon judo, tränar du någon judo nu eller?
Men det gör jag ju lite grann med Robin, försöker hålla igång, försöker hjälpa honom så gott jag kan. Det var ett tag sedan nu, jag försöker liksom hjälpa honom så gott jag kan från mitt håll, så de gångerna jag tränar ju med honom.
Ja, du är ju inte en dålig frågan, sparringpartner liksom.
Nej, precis. Vi brukar konditionen är inte där som den var innan. Den har väl aldrig funnits egentligen. Men vi brukar
men
så
på
sätta
ni kör då, eller?
Ja, precis. Jag bor i Hammarby Sjöstad, så det är rätt håll.
Ja, det är
det
perfekt.
Typ en kvart.
Men det blir det, jag såg ju på Insta story där att det ryktas som comeback. Så vi måste ju fråga det med.
Ja, men kanske faktiskt. Jag blir lite sugen nu fram tills jag pajade ryggen för 2 veckor sedan. Vad är jag sugen på? Men sen efter jag fick ont i ryggen. Nej, jag faktiskt inte. Jag var på gymmet och körde knäböj. Lite för tungt för min kropp.
Oj då. Förbereder du för en ny photoshoot med Vogue? Vi måste ju komma in på den photoshooten.
Måste ju komma in på den photoshooten. Nej,
det tycker jag definitivt.
Jag tyckte den var fräck.
Nej, men det var roligt faktiskt. Det var roligt. Det var liksom, jag var faktiskt, det var helt sjukt. Jag satt på gymmet, fick ett någon som kille som ringde bara, du, jag heter det här och jag skulle ha att du skulle fota för Vogue. Jag bara, eller egentligen jag tror att han sa, ja, han sa Lom och Vogue, och jag bara, vad fan är det för någonting?
Det känns som en scam.
Ja, precis. Bara, wait a minute. Och sen så man skickar över lite information om det, och så får du se, och när du är intresserad så får jag höra av dig. Och så läste jag, så han har gjort en photoshop med en norsk spjutkastare, en känd kille, jag kommer inte ihåg exakt vad han hette, men en världsmästare. Året innan, och så skulle jag vara med på den.
Då har han scoutat dig från Instagram då?
Nej, men det var tydligen, jag fick inte riktigt, jag fattar inte vem det var som sa det, men han hade haft någon vars barn tränar judo, och de hade liksom sagt, ta Martin, han är en, jag vet inte, snäll kille kanske, eller
snygg. En sexy kille.
Eller hur? Så att, men det var ganska kul, för att jag tänkte så, okej, jag och han, vi skulle träffas här i Hammarby Sjöstad, så tänkte jag, inget mer med det liksom. Sen när jag kom dit så var det världens crew, det var liksom, jag tror de var typ 15 pass, och så 4 modeller på det som var liksom mina, som skulle vara statister, som jobbade med liksom på heltid.
Så oljade de in dig och grejade då?
Ja, men de klippte mig, de fixade skägget, de sminkade mig, det var olika personer till det, och så samtidigt som han fotade så kom det andra modell, både tjejer och killar till honom, och gjorde, alltså han gjorde intervjuer med dem samtidigt som de preppade, så att man verkligen så, vem är den här killen liksom? Det var alltså jag hade ingen aning alltså. Nej, men det var ingen aning liksom, men det var, och så sa de så pratade jag med någon, och så bara, men folk hade ju skött av sig halva, eller så höger arm för att få vara med på den här photoshooten. Jag bara, va?
Jag ska ju gå och köra frivändningen med Robban sen.
Ja, precis. Bara, det är ju den största tidningen, den här tidningen. Jag bara, va? Ja, jag har aldrig hört talas om. En italiensk Vogue för män. Okej, kul.
Men du trivs med, alltså jag menar, från posterboy på Vogue till pappalivet i Hammarby Sjöstad. Det känns bra.
Nej, men det känns bra. Jag har alltid tänkt, alltså varje del i livet har ju sitt slut, och någonstans hade jag gjort det här så länge så att, kanske inte vågjobben men judon jag hade gjort så länge så att nej, precis. Så att, men jag tycker det var liksom det, jag var klar. Och då var jag den redan här och min lilla familj fanns liksom redan hemma.
Ja.
Så att,
naturligt att gå över, alltså att det var ett naturligt avslut då, kan man säga.
Ja, precis. Såklart tufft. Man liksom inte hittat sin karriär i livet än, men fortfarande fantastiskt kul liksom att få vara hemma nu och få liksom se de stjärnorna nu, Tommy och Anna och Robin, Marcus, Jocke. Hoppas jag inte glömde någon.
Men hur känns det när Robin är uppe och tävlar? Jag menar, hur var det? Är det någon skillnad på när ni var på plats?
Jag är nog mycket mer nervös nu faktiskt. Och tar typ att jag kan sigga till och Arlan tittar på mig. Vad är det liksom du är rädd för mig?
Ja, men det var ju skidor ju!
Exakt! Så är det absolut. Och sen så... så det är ju... Jag tror alltså lite mer nervös är jag såklart. Fast jag var nervös då också. Men då var jag kanske så nedbantad. För jag körde alltid efter Robin. Så att liksom,
så var bara hungrig egentligen.
Ja, exakt.
Exakt, bara hungrig.
Men jag menar, då var du ändå med på plats och kunde så... Vi var med i uppvärmningen och
ja, precis. Så liksom, ja, men stötta och hjälpa till. Man kan ju inte göra det på samma sätt. Man kan ju klart man skickar ett mess och sånt, men man vill ju vara där och berätta, eller så. Lägga upp taktiken och så.
Känns det konstigt att inte vara med där och liksom titta på håll?
Men lite skumt är det ibland liksom. Det är ju det. Man har ju varit med om det så mycket och liksom, är det inte jag snart? Men... jag tycker det är skönt också liksom. Jag vet ju hur hårt alla kämpar och jag kämpar tillräckligt.
Det är rätt gött att sitta hemma också och ta en semla och kolla på.
Absolut, absolut. Eller två.
Men vad är det som, jag menar, du trivs ju med att det var ett naturligt avslut sådär med judo, men vad är det som drar tillbaka inför en eventuell comeback?
Tittar man på det uppifrån, eller så, från ett annat perspektiv som jag har nu, då alltså, allt resande, det går liksom inte nu. Jag vill liksom inte vara ifrån familjen så mycket. Andra grejer är ju att kroppen är ju helt förstörd. Och sen så tredje, jag har ju inte åldern med mig. Jag blir inte yngre, utan så att comeback blir nog det blir svårt. Alltså, problemet är så här. Jag har ju för mycket stolthet i att ställa på ett SM, för då typ, jag var med på ett lag-SM. Vi vann, som tur var. Jag vann med en match för. Men jag hade, innan matcherna hade jag hade inte tränat någonting. Alltså jag hade två pass judo på det året. Det var det liksom, den judo jag tränade. Och då hade jag bara ångest och bara, fan, den här matchen kan bli lång. Hur ska jag åka detta liksom? Man har liksom sina förväntningar och så kommer man lever liksom inte upp till dem. Så det jag tycker är tufft.
Ja, men det kan jag också känna. Nu har inte jag alls varit på din nivå, men jag kan tycka det är jobbigt att komma tillbaka på mattan och inte känna att kroppen svarar på samma sätt som den gjorde innan, och man känner inte att man i huvudet är man ju där man var när man var som bäst.
Exakt.
Men sen är det ju inte så, och det vet man ju också med sig.
Ja. Men det blir ju så. Problemet är också nu typ, när jag sparras med Robin, som jag egentligen bara sparras med, då blir det ju, för han är ju en av världens bästa. Det blir liksom, jag har ju bara en nivå jag kan hålla, och Robin liksom, han har ju steg under, men han har också massa steg över, så han liksom, så fort jag gör någonting så kan han bara skicka mig när han vill.
Ja, men judon utvecklas ju också väldigt snabbt, så alltså, han har ju hängt med i den utvecklingen lite. Precis. På det sättet.
Ja, precis. Så är det ju också. Det här med dräkterna, nu när vi ska knyta den hela tiden. Den regeln fattar inte jag riktigt. Jag tycker den är bara...
Nej, vad är det med det? Det är ju svenskarna väldigt bra på att alltid fixa bättre. Men i och för sig, för att vara ärlig då, du och Robin också i viss mån var ju alltid väldigt duktiga med att knyta bältet i god takt väldigt... och ta tid på er. Och...
Ja. Lägga sig på rygg lite och dra åt knuten lite grann sådär. Sen
ja, men det
tillbaka till mattan.
Ja, precis.
Små mikrovilor.
Ja, precis. Men lite så är det ju. Det finns ju en kille, en fransman, Legrand, som var extremt duktig på det, tyckte jag. Liksom han var extremt långsam när han skulle knyta, alltså, sekvensen efter matte. Så då var han väldigt långsam. Knöt, fick sig till dräkten, ställde sig väldigt långsam, och sen när Hajime igen så körde han, alltså, skit, alltså, han var jättebra.
Direkt.
Han var direkt, liksom. Och lite det eftersträvade jag kanske, men jag kanske gjorde det lite långsammare än honom och kanske inte var lika hugget
ja,
efter.
Alltså, en som inte kanske uppskattade den taktiken var ju våran kära kommentator Sheldon. Nej, kan vi få en snabb replik från för ni som inte har hört förra veckans avsnitt, så lyssna på den först. Där går vi igenom hans hat mot Martin.
Ja, nej, men det finns ju, alltså, grejen så här, jag hör ju bara Sheldon i efterhand, och oftast brukar jag inte kolla på mina matcher eller stänga av ljudet när jag kollar dem, så att hans röst fanns ju inte där. Men oftast typ tjejen sa, men det här Sheldon, vad är det med honom, han har något emot det eller? Och jag vet att jag pratade med henne efter att jag vann en GP Tbilisi, och han hade typ pratat med mig varje match hela dagen. Men och då har jag henne i telefon precis innan prisceremonin, och då säger han, den här Sheldon, alltså, han var på det hela dagen. Och så kommer Sheldon, alltså, i det ögonblick kommer Sheldon fram och hälsar, "Åh, du var så jäkla bra idag. Shit, stort grattis."
Va? Vilket jävla svin.
Jo, och jag bara,
vad falskt.
Wait a minute.
Ja, men alltså, det jag blir förundrad över är ju hur, när du är i final i den, det var ju Tbilisi där du kom tvåa då, hur du är, kommer in som sidad etta och har kommit till final, gjort ditt jobb kan man ju säga. Då säger de att du har kört extremt dåligt, tråkigt, och att du är dålig stil, och alltså
det går ju inte. Bara, man kan ju inte gå till final, nej, om man är dålig. Då vinner man inte matcherna.
Nej. Nej, men jag tänker så här att, alltså, Sheldon, jag vet inte, men man får ju se det lite som att när jag, alltså, alla jag tänkte lite när ni pratade om det, hur det kommer sig. Jag vet att just den tävlingen var jag inte spelat bra form. Jag hade det tufft varje match, alltså jag kämpade varje match. Men lite så är det i idrott, att när jag vet att okej, självförtroendet på topp, för det var det inte på den, i den perioden. Konditionen var inte på topp. Teknikerna satt inte där. Man lägger sig liksom inte utan, och vill förlora, utan man kämpar ju. Det är ju sån jag är, det är sån de flesta är liksom, som är på den nivån. Och då får man göra det bästa av situationen, och då lyckades jag, alltså, från mitt eget perspektiv, mirakulöst komma till final. Jag tyckte inte jag körde så bra, men jag körde till det, eller alltså, jag vann de här små tillfällena där jag kunde liksom, mot Bordafko i ett tillfälle slängde honom, och många andra matcher liksom. Jag kör, ja, inte bra, men jag, det, ja, precis, på ett sätt så kör jag ändå bra, men jag kör liksom inte så spektakulärt som Ono gör, Kasta eller Basil eller Tommy, och bara slänga upp honom, utan det kan vara kanske tråkigt att se, och då blir det så negativt, men det blir ibland lite tjatigt liksom, man får lyfta liksom kämpaglöden, ja, och sådana grejer, ja, istället.
Lite endimensionellt också, för det finns ju fler aspekter än kasten. Jag menar, det kan ju vara att man möter bra gubbar och man spelar en taktisk match, och man som du säger, man vinner de små striderna och tar med sig matchen. Det är ju ändå en viktig kvalitet också.
Nej, men precis, och i slutändan nu så ingen kollar på, eller om man kollar på resultaten så är jag tvåa på den tävlingen. Det spelar ingen roll hur jag tog mig dit, utan, eller om man vinner VM, det spelar ingen roll hur man vinner, bara man vinner sin match, då gör man sitt jobb rätt. Lite, ja, så, ja, tycker jag man ska göra liksom, man ska liksom. Ja.
Ja, verkligen. Och men det blev ju så komiskt när vi klippte ihop det, när de i en match inte ens kommenterar. Nej. Alltså, han är helt tyst i hela matchen, och sen efter säger att det var tråkigt, ja, typ. Ja, men
det var inte ens vi som hade fulklippt, utan han gick typ och tog en kaffe eller någonting, för det var.
Nej, precis. Inte så bra dag på jobbet.
Vi fick ett mail faktiskt av en kille som pratar om just detta. Christian, du kanske kan läsa upp,
ja,
det lite kort.
Det är en man som heter Lars Hellberg. Han vill att jag skulle hälsa till dig.
Absolut, hälsa tillbaks. Kul!
Ja, verkligen.
Nej, men han sa att han tänkte lite på det här med kommentatorn, och så skriver han att Martin är i mina ögon den bästa vi har haft. Jag har följt honom från väskbärare till champion på touren. Han har mött alla och slagit nästan alla någon gång. Saknar honom grymt. Men Martin var ingen flash-spelare. Han var och är sig själv och utvecklade ett vinnande koncept utifrån sina egna förutsättningar. Jag tror nog ingen vill lottas mot honom för alla visste riskerna. Håller du med där? Att, var du en sån mardrömsmotståndare? En jobbig jävel liksom.
Nej, men, ja, men det är lite, det är lite, alltså det är ju lite, min taktik var ju aldrig att, jag visste ju aldrig att jag var ju bäst, utan jag, min taktik var ju att jag ska göra mitt yttersta och alltid så taktiskt, vad jag kan göra, hur kan jag vinna en match och försöka liksom öva på mina saker hela tiden. Och jag tror att, alltså jag var ganska svår, för jag är lång räckvidd, svårkastad, så att, och det kan vara tufft liksom.
Nu så här efter judokarriären, vad har du känt har varit det bästa och det sämsta med judo?
Alltså det finns en sak som gnager mig något extremt, som jag ibland kan vakna upp på natten och bara, vad fan gjorde jag så för? Jag var på VM-bronsmatch Chelyabinsk, vad var det, 2014 var det. Jag leder min bronsmatch och hoppar ner på en låg sionage och blev strypt. Och så tänkte jag så, du, sist jag gjorde låg sionage på någon var Göteborgs judoklubb mot Emil Edmar 2006.
Men du tänkte, fan, nu är Chelyabinsk, ska jag göra?
Nej, men fan, jag är två meter lång. Det är nog en bra idé att dra den sionage.
Ingen väntar sig det här.
Nej, precis. Du vet, man får såna och lite så är det också. Man gör ju så chansningar ibland, men ja. Det, man behöver... Ja, nej.
Men är det inte lite att när man blir trött också så kan man ju få en jävla knäpp liksom. Och så gör man inte det man skulle ha gjort.
Ah, skulle nej, du säga att det sämsta med judo har egentligen varit de här minnena då, som du kanske där du inte har varit så nöjd med dig själv, eller finns det någonting annat?
Men det sämsta med judon, tycker det är svårt att säga så, för att alltså, det finns ju dåliga saker som, men allt det positiva man får runt omkring tar ju liksom över,
ja,
så mycket,
det överväger
ju. Så att alltså, har jag liksom inte fått umgås med mina kompisar, men jag får se hela världen.
Ja, precis. Du har liksom bott på hostel i Mongoliet liksom.
Exakt.
Det finns så många som har gjort.
Nej, exakt. Exakt.
Vad skulle du ge för tips till någon som är junior eller kadett nu och vill satsa på judon? Hur ska man tänka? Vad är viktigt att tänka på, tycker du, i de yngre åren?
Det är ju så komplex fråga, tycker jag. Men jag tycker, alltså, när man är, alltså, jag tycker ändå liksom, fram tills man är 15-16, att man bara ska göra det för skojs skull, och sen därifrån får man ta ställning till, vill man satsa eller vill man inte satsa. Tycker liksom, innan dess är ju inte satsning för tidig, tycker jag.
Någonting som jag har tänkt på lite är ju, om man ska bli proffs i judo i Sverige, så är det ju oerhört svårt att leva på. Mm. Och det är ju inte mycket pengar i vår sport, får vi ändå säga.
Nej,
och har du, jag menar, du har ju sagt varit aktiv extremt länge och kan nu, känner ju till den här problematiken. Och hur tycker du att judo Sverige idag kan förbättra möjligheterna att kunna tjäna pengar och leva på judo? Alltså, är det via sociala medier, sponsring? Ja, hur kan man göra?
Jag tycker det här är en väldigt, alltså det här är en skitbra fråga. Faktiskt, för att jag, nu var jag extremt dålig under min karriär på att ta hjälp och fråga och så. Men så fort jag gjorde, typ till exempel, jag har den här dagen ledig, jag skulle kunna träna någon klubb, då var det alltid mycket klubbar som högg direkt, Martin, kan vi få det, kan vi få det? Så jag gjorde, någon gång när jag hade tid så gjorde jag sådana grejer. Till exempel, sponsring var alltid svårt, men nu när man kommer med sådana direktiv och så man kan ha sponsring på direkt, så vet jag att Tommy har det, och jag tycker att vi gemensamt måste i Sverige extremt dåliga faktiskt. Vi har ett landslag som har med 5 platser som vi kan sponsra. Alla känner någon som kan eller kan någonting om judo, eller vi jobbar på jobb. Alltså, vi är gemensamt judo i Sverige. Jag tror att vi måste hjälpa landslaget. För jag hoppas, eller jag, min målsättning är väl någonstans att kanske kunna hjälpa. Jag har haft lite så karriär men jobb, så det, ja, funderar på om man ska hjälpa dem. Men också att de är för dåliga på att marknadsföra sig på sociala medier också. Vi måste liksom det är mer professionella.
Ja, det har jag tänkt på ganska mycket. För jag menar, vi har ju, om vi tittar på Tommy till exempel, han lägger ju upp en del på sociala medier och sådär. Men jag menar, han är ändå topprankad i världen.
Ja.
Och tittar vi på de andra som är topprankade i världen, så har ju de, jag menar, 10 000 följare, 20 000 följare, jag menar, vissa uppemot 300 000 följare. Ja. Tommy skulle ju lätt kunna komma upp i en 20 000 följare, vilket öppnar extremt mycket dörrar för sponsring, och jag tror att närvaron på sociala medier kan bli bättre och mer, som du sa, lite mer professionellt. Nu är det ju ingenting som är på Tommys axlar givetvis.
Nej, precis, men jag tror att man har mycket att vinna där.
Nej, men jag tror, ja, precis. Det är ju, alltså, både från förbundets sida, det kan ju inte vara jättesvårt att ta fram någon som kan göra, alltså, för landslaget, dra fram någon något projekt där de ska söka sponsring till landslaget. Det kan ju inte vara jättesvårt.
Nej.
Vi skulle behöva en Fabio Basil liksom.
Ja, precis. Jag och Tommy med jag tror dance, kanske. Då...
Ja, precis.
Ja, han har ju potential där.
Ja, precis.
Nej, men jag tror att vi har ju pratat lite om MMA och sådär, och jag har kollat lite på MMA-tävlingar i Sverige. De har alltså pay-per-view där. Man betalar 30 kronor eller vad det är inte mycket. Men så har de professionella fotografer som står och filmar matcherna, och jag menar, det höjer standarden och nivån.
Det ser proffsigt ut.
Precis, det ser proffsigt ut, och jag menar, det här är bara en lokal tävling. Det behöver man ju inte ha på Trollträffen och Södra Judo Open och så vidare, utan men man skulle kunna ha det på SM till exempel.
Jag tror att det kanske kommer hända lite ändå. Jag vet inte med pay-per-view och sådär, men jag tror att förbundet jobbar på att ta in en streaming-service som man ska använda vid alla tävlingar, eller inte ska men kan, som är enklare och snyggare, som påminner lite om den som jag tror MMA använder. Där är ju varit,
det låter ju väldigt bra.
Jättemycket.
Och då går vi in som kommentatorer där, tycker jag.
Ja, men det är inget konstigt. Det är jättelätt ju. Men alltså, bara, alltså, det är på intet vad det kan ju vara som de har, eller vet inte vad de har, men de har på IGF-tåren. Det är ju inte jätte, det behöver inte vara jättesvårt att fixa sån utrustning.
Nej, spelar verkligen inte.
Eller på SM. Man kan börja ha liksom SM. Jag tror inte det är...
Ja, det behöver ju inte bli överallt. Man kan börja på SM, ja. Lag-SM. Börja där och utveckla det. Ni hörde det här först.
Precis.
Riktigt kul att snacka med dig, Patrick. Kul att du ville vara
med. Jag
hoppas att du kan göra det igen.
Inga konstigheter, killar. Grymt. Keep up the good work.